Ja, jag blir också glad när jag ser er allihop. Roligt att få möta er. Jag skulle ju stått här för någon månad sedan och predika. Fick ett ämne som jag skulle predika över. Men så blev jag sjuk och jag gillar inte att ringa dagen innan. Men jag gjorde det och det löste sig väl ändå. Men då fick jag utmaningen att komma tillbaka den här söndagen istället. Och jag är jätteglad för det. Jag vill bara säga på en gång att idag kanske inte jag kommer vara så där politiskt korrekt. PK. Alltså idag i vårt samhälle så är ju väldigt mycket av det som den här boken talar om som inte alls på något vis passar in. Om jag som politiker skulle hålla det tal som jag gör idag, då skulle de inte sätta upp mig på någon lista, det kan jag lova. Jag hoppas jag får komma tillbaka hit någon gång och predika efter den här predikan. Men jag har fått ämnet, jag har inte valt det själv. Och det handlar ju om första Korinthierbrevet. Femte kapitlet, sjätte kapitlet och sjunde kapitlet. Så nu kommer jag upp på åtminstone en halvtimme om femte kapitlet, en halvtimme om sjätte och en halvtimme om sjunde. Så ni är beredda på det? Nej då, jag vet att det är mycket som ska hända fortsättningsvis i gudstjänsten här med församlingsmöte och annat. Så jag ska försöka koncentrera mig så mycket jag kan. Och jag vill bara läsa som utgångspunkt ifrån första Timoteusbrevet. Där det står så här i det tredje kapitlets femtonde vers. Paulus skriver till sin andlige son Timoteus. Detta skriver jag till dig i hopp om att snart få komma till dig. För att ifall jag dröjer, du ska veta hur du ska förhålla dig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, en pelare och sanningens grundval. Herre, välsigna ordet idag, och jag ber Herre för det vi ska gå igenom i Korinthierbrevet, och jag ber Herre att vi ska få uppleva det här som Paulus skrev om, att vi får ljus över hur vi som församling lever och att vi lever i ditt ljus. Amen. Ni vet ju att när man skulle välja en kung i Israel så ville ju inte Gud. Gud sa, ni är inte som andra folk. Ni ska inte ha kung. Ni har ju profet, Samuel. Ni har ju en profet som ska leda er. Men folk sa, nej, men vi blir likt alla andra folk. Alla andra folk har ju kung. Varför kan inte vi få? Nej, sa Gud, det är bara det att får ni en kung så kommer han att utnyttja er och ni får betala skatt och det blir mycket jobbigt. Så att det bästa för er det är att inte ha kung utan ha en profet som talar mitt ord. Men då sa Israel väldigt bestämt enhälligt, nej men vi vill inte det. Vi vill bli lika alla andra folk. Vi vill leva som de gör. Okej, sa Gud, ni får det då. Men ni får ju skylla er själva. Och vi vet ju sen att kungarna i Israel och Juda, de var upp och ner. Den ena kungen var gudfruktig, den andra var fruktansvärt emot att följa Gud. Och så var det upp och ner och det var jättejobbigt i Israel under många år. Det är inte alltid rätt att vi bara ska vara precis som alla andra. Det är lättare att vid ett lunchbord i personalrestaurangen hålla med alla eller sitta tyst än att säga, men jag tror inte så här. Jag menar, innan jag blev pastor så har jag jobbat på bygge. Jag vet vad det är. Det kan vara jättetufft att möta människor som har helt andra inställningar till saker som vi tycker är viktiga. Kapitel 5 handlar egentligen uteslutande om ett moraliskt förfall i församlingen. Och kapitel 6 handlar mer om en konflikthantering. Hur hanterar ni en konflikt? Och i kapitel 7 så talar det om äktenskap och skilsmässa. Hur lever ni tillsammans? Som makar, som familj. Och det här är ju tre områden som är väldigt aktuella idag. När det gäller politiska lagar som stiftas av de olika politiska partierna. Och den som har en en avvikande uppfattning får många gånger förlora omröstningarna. Kapitel 5, och jag ska läsa de här verserna som inleder det. Och han säger så här, Paulus till Korint: överallt talas det om att otukt förekommer bland er, och en sån otukt som inte ens nämns bland hedningarna, nämligen att någon lever ihop med sin fars hustru. Och ni är uppblåsta fastän ni hellre skulle vara bedrövade, så att den som har gjort sig skyldig till detta hade drivits ut från er gemenskap. Och så står det i sjätte versen: er berömmelse är inte god. Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? En form av incest som var öppet i församlingen. Man visste att det här förekommer och alla blundade inför det. Paulus går inte egentligen till rätta med själva orättfärdigheten, att man levde på det sättet. Vad han går till rätta med, det är församlingens inställning. Att man lät det förekomma. Att man inte tog itu med det. Att man inte såg till att det varit en förändring. Och det var det som Paulus reagerade så starkt för. Och därför säger han till och med att umgås inte med den som lever på det sättet. För det blir en andlig atmosfär i församlingen som sprider sig. Och som gör att det blir förruttnelse. Ni måste ta klar ställning för detta. Jag vill säga på en gång att Bibeln skiljer väldigt mycket mellan att vara svag och att vara oordentlig. Det står bland annat i första Thessalonikerbrevet att de oordentliga, de ska ni tillrättavisa. Ta tag i dem och säg så här är inte rätt. Men de svaga, de ska ni uppmuntra. De ska ni hjälpa, upprätta dem och ge dem vad de behöver för att kunna leva ett rätt liv. Jag tycker det är så fint när det står i Lukas 10 om den barmhärtige samarien. Så står det om honom så här: att en samarier for från Jerusalem till Jeriko, och han, vad står det? Han råkade ut för rövare. Han råkade. Det där ordet råkade är ju så, tycker jag, avslöjande. Att man kan råka ut för något. Du och jag kan råka ut för något. Vi kommer i situationer där vi råkar ut för det. Och Paulus säger i Galaterbrevet: om någon av er råkar begå en synd, så upprätta honom, förlåt honom, res honom upp. Alltså, råkade, det kunde vara du och jag som råkade ut för det här. Och så tillägger Paulus: se till att ni inte själva faller. Jag hörde en predikant för någon vecka sedan i en konferens jag var med på. Han sa så här: att vår fiende, Guds fiende, ormen, han som hela tiden vill förstöra Guds verk, han får oss ibland på fall. Men när vi har fallit, då är våra medbröder där och slår ihjäl oss. Istället för att upprättas, läka och hjälpa oss om det går fel, så blir man nertrampad istället och utfryst. Han ska inte vara med. Och man kan ju tro att det är det som Paulus säger här. Men han säger det av själavård, med själavårdarens hjärta. Därför att ni ska få höra sen hur det går för den här mannen. Det är lite annorlunda i andra brevet där Paulus tar upp det här igen. Men alltså, ibland så måste man kanske markera mot en människa. Men man gör det i kärlek. Man gör det inte för att hämnas eller för att se till att människor kommer bort från gemenskapen. Utan man gör det för att hjälpa den människan till att förstå situationen. Det är ju så, första människorna när de föll i synd, då drevs de ut ur Edens lustgård. De fick inte vara där. De kunde inte vara där i Guds närhet. Utan de blev utdrivna. Alltså, kör jag mot rött ljus här i stan, kanske komma på Vasagatan eller järnvägsavenyn och köra ner och köra mot rött. Och det kan gå jättebra. En gång, två gånger. Men rätt som det är så smäller det. Varför då? Det är för det finns lagar som vi ska följa. Därför att om vi inte följer dem, då blir det fel. Och det är likadant med Bibeln och med Guds ord. De finns andliga lagar, lika väl som naturlagar. Kör vi mot rött, så smäller det. Ibland får man ta konsekvenserna av att det smäller. Men det står i Matteus 18, och jag vill läsa det. Matteus 18, tre verser. Har ni biblarna med? Nej. Jag borde kanske ha haft det på screen här, så hade ni fått sett det. Men det har jag inte gjort. Matteus 18, och vi läser, det brukar era predikanter ha, va? Nej. Matteus 18, och jag läser vers 15, 16 och 17. Så här står det. Vidare, om din broder syndar mot dig, så gå till rättvisa honom enskilt mellan dig och honom. Om han inte lyssnar på dig, så har du vunnit. Om han lyssnar på dig, så har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar till dig, så ta med dig en eller två till, för att var sak ska avgöras efter två eller tre vittnesord. Om man inte lyssnar till dem, så säg det till församlingen. Och lyssnar han inte till församlingen, ska han vara för dig som en hedning och en tullindrivare. Här har vi alltså själavårdarens steg, va? Om någonting händer någon, så ska du gå till den personen och säga: jag vill prata med dig. Du, det här. Och så tar man upp det här i kärlek för att hjälpa den människan. Lyssnar man inte, ja, men då får man ta med sig en till, så kommer man. Och lyssnar man inte heller, då säger det till församlingen. Alltså, det finns andliga lagar som hjälper oss till att kunna på rätt sätt hantera när saker och ting händer i Guds församling. Och min bror, han råkade ut för en jobbig sak, att hans fru lämnade honom. Och han var predikant, pastor, föreståndare i en församling i Sverige. Och så lämnade hans fru honom. Och det är klart att han blev väldigt, som jag tycker, inte, han blev inte bra behandlad. Han blev ett offer, fast han egentligen inte borde ha blivit det. Men hur som helst så brukar han säga så här: den kristna församlingen är ofta den sämsta och den enda armén som inte tar hand om de sårade. Vilken armé som helst i världen, de sårade, de prioriterar man. Man letar upp dem, man tar dem, man ska återrehabilitera dem. Men inte alla gånger sker det i de kristna sammanhanget. En människa som faller ifrån, får ligga där utslagen och övergiven och ensam. Jag har ibland läst psalmen 119, där det står så här i den 176 versen: om jag far vilse, så sök upp din tjänare. Det var psalmistens bön: Gud, om jag kommer vilse, om jag kommer fel, kommer jag fel i läran eller kommer jag fel i mitt moraliska liv, Gud, lämna mig inte, låt mig inte ligga där efter vägen som Samarien, utan låt mig få upprättelse, hitta mig, ta mig tillbaka. Vad är då målet med detta? Ja, alltså jag kan ju läsa Jakob 5 också, två verser. Också sånt där kapitel som jag tycker är så fantastiskt bra. Jakobs femte kapitel. Ska vi se. Vad står det mer där? Är det någon som vet vad man brukar citera ifrån Jakob 5? Och som vi ska göra efteråt här. Everborn ska göra det. Ja, smörja med olja står det ju om någon är sjuk. Men så står det så här i de sista verserna, 19 och 20. Så här står det: om någon bland er kommer bort från sanningen och någon omvänder honom, så ska han veta att den som omvänder en syndare från hans villoväg, han frälser hans själ från döden och skyler en mängd synder. Han skyler en mängd synder. Det innebär ju inte att Gud ser mellan fingrarna när det gäller synd, när det gäller sånt som är orättfärdigt. Men som man kan läsa här egentligen, man ser förmildrande omständigheter. Finns alltid omständigheter som gör att någon person råkar ut för någonting som är inte bra, som kanske förstör livet för den personen. Och då ska vi se det förmildrande, att det finns omständigheter som gör att den här personen har råkat illa ut. Nu kommer målet då för upprättelsen, för det är det frågan om, att upprätta. Så här står det i andra brevet, då har det gått en tid. Så står det så här i andra kapitlets femte vers, så står det så här: men om någon har orsakat sorg, så är det inte mig han har bedrövat, utan er alla i viss mån, för att inte säga mycket. Och då syftar han troligtvis på den här mannen och det här förhållandet. Den bestraffning han har fått från de flesta av er är nu tillräcklig för honom. De skulle alltså inte umgås med honom. Nu bör ni tvärtom istället förlåta, trösta honom, så att han inte går under av allt för stor sorg. Därför uppmanar jag er att bemöta honom med kärlek. För det var också därför jag skrev, för att jag skulle få veta om ni bestod provet, om ni är lydiga i allt. Paulus, själavårdaren, han säger: nu upprätta den här personen. Det har kommit sorg i hjärtat. Den här personen har känt, jag har handlat fel, jag har levt fel. Och så har han bett om förlåtelse, och han har bett församlingen om förlåtelse. Och så upprätta honom nu, säger Paulus. Han ska vara med för fullt nu. Nu är det okej. Alltså, det här är lite grann av själavården i församlingen. Förr kallar man det för församlingstukt. Och det är ett negativt begrepp för oss. Tukthus. Det är mycket bättre med vård. Själavård eller omsorg i Guds församling. Men vi tuktar ju buskarna och växterna för att det ska bära mera blommor och frukt och sådär. Så att i och för sig är det ju inte fel. Men skulle jag säga att vi ska ha församlingstukt, då känner man ju liksom. Men vi ska ha församlingsvård. Vi ska inte bara låta allting passera, utan vi har ett personligt ansvar var och en. För det står inte att pastorn ska gå till den som kanske har kommit lite snett. Det är klart, om ni ser mig här ute på stan igår kväll ganska redlöst berusad, och så står jag här på söndag förmiddag och predikar och som ingenting hade hänt, det är klart att ni skulle ju inte få någon som helst förtroende för mig. Kanske jag behövde få hjälp och kanske få en väg tillbaka och få bygga upp ett förtroende på nytt igen innan jag ställer mig här och talar. Jag menar, det kan inte bara vara hur som helst, utan samtidigt måste vi också hitta en väg för att upprätta människor. Jag tänker på Per-Olof Jakobsson. Han berättade en gång, vår kära broder som är hemma hos Herren nu, han berättade en gång att nere i Bukavu i Kongo, dåvarande Zaire, då berättade han att han skulle besöka en dubbelmördare som satt i fängelse. Han hade fått domen att han skulle avrättas. Han visste det. Och så skulle Per-Olof få möta honom innan han skulle avrättas. Och han säger, Per-Olof, jag behöver inte komma dit. Och jag behöver inte hålla på och överbevisa honom att han är en syndare. Att han har handlat fel. Det visste han. Att han egentligen inte hade rätt att leva. Det visste han. Men, säger Per-Olof, vad jag fick göra, det är att tala om att däremot finns det förlåtelse. Det finns nåd, det finns upprättelse genom Jesus Kristus. Jesus, han har vunnit seger på Golgata för ditt liv. Och så fick den här mannen uppleva Gud. Och han kunde säga att nu är jag frälst. Och sen hörde till saken att han behövde inte avrätta sen, utan han fick leva vidare. Och jag vet inte, han berättade inte hur det gick för honom. Men vår uppgift är ju inte att få människor känna sig som syndare. Vår människor att tala om försoning, förlåtelse, upprättelse. Om vi vandrar i ljuset som han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och Jesu, Guds sons blod, rena från all synd. Vi hade en själavårdare, Folke Sten, som kanske en del av er känner. Han var duktig med själavård, haft många kurser runt om i olika kyrkor. Han tog bilden av vindrutetorkare. Om jag vandrar i ljuset, så som han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och Jesu Guds sons blod rena från all synd. Om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig att han förlåter oss våra synder och renar oss från all synd. Det är de här vindrutetorkarna som gör att vi får klarsikt. Va? Alltså, vi kan få leva i ljuset. Det är som smuts som kommer på en sten i en fjällbäck. Det är klart, den ligger inte kvar länge. Rätt vad det är så bara sköljs den bort. Därför att det finns en renande ström. Och i Guds församling ska det vara en sån här ström. Där vi får uppleva att min synd är förlåten. Visst har jag handlat fel. Visst har jag gjort saker i mitt liv som jag ångrar. Och jag har fått åkt ibland och bett om förlåtelse. Och sagt förlåt mig vad jag har gjort. Men om vi vandrar i ljuset, som han är i ljuset, då renar Guds sons blod oss från all synd. Bad för en man, när jag var pastor i Pingkyrkan här på Kungsgatan, så bad vi för en man som hade levt ett ganska tufft kriminellt liv. Och han blev frälst. Och han kom till mig och sa: Anders, jag skulle vilja bli döpt. Ja, men vad roligt, sa jag. Klart du ska döpas. Ja, jag har ju blivit frälst. Jag har tagit emot Jesus och nu vill jag döpas. Ja, men det är bara så här, sa han, att det är en rättegång som väntar. Jag kommer bli dömd till fängelse. Kanske jag ska vänta och döpas till efter jag har suttit i fängelse. Vad tror ni att svara? Ja, det vore skönast. Slipper Sionförsamlingen ha medlemmar i fängelset. Det är ju skämsigt att behöva ha det. Nej, jag sa det. Jag döper dig. Jag frågar inte äldstekåren en gång. Jag kommer döpa dig till Kristus. Och jag döpte honom. Och det är klart, visst fick jag lite gliringar hur vi kunde döpa honom. Men han hade blivit frälst. Han hade blivit förvandlad. Det är klart han skulle få vara med i församlingen. Och jag tror att vägen tillbaka är det viktiga i de här kapitlen som talar om just det här. Och nu uppehåller jag mig lite extra just, har jag gjort nu, vid det här kapitlet. Jag ska inte alls stanna lika länge med det andra. Men jag bara vill säga, och jag vill faktiskt vara tydlig med att underlåten att inte ta i tur med det som var orättfärdigt, det var det som Paulus reagerade för. Och det gäller också i sjätte kapitlet, där man drog varandra inför rätta. Jag menar, det var två bröder där som hade lite otalt. Och de tyckte bägge två att de hade handlat fel, den andra. Och så gick de till domstolen och sa: nu får ni avgöra det här. Nej, sa Paul, det är helt fel. Det här ska ni själva ordna upp. I församlingen ska inte behöva gå till rättegång med såna här saker. Och så kan vi då läsa vad Paulus säger. Och nu kanske någon, när jag läser det, så kanske någon tänker: ja, men det är ju riktig syndkatalog. Nej, det är det inte. Alltså, Bibeln har ju faktiskt sådant tydligt som talar om hur vi ska leva. I det sjätte kapitlet ska jag läsa bara några verser från nionde versen. Vet ni inte att det orättfärdiga inte ska ärva Guds rike? Låt inte bedra er, varken otuktiga eller avgudadyrkare, eller äktenskapsbrytare, eller de som utövar homosexualitet, eller de som låter sig utnyttjas för sånt, eller tjuvar, eller giriga, eller drinkare, eller smädare, eller utsugare, ska ärva Guds rike. Och så tillägger Paulus: den som är ond ska ni inte umgås med, men den som är svag, den som har levt ordentligt, ska ni tillrättavisa. Men den person som är svag och klarar inte av det. Men hur många gånger har man fått hjälpa människor som har blivit frälsta och lösta från alkoholen, och så har man trillat tillbaka igen? Det är klart att vi ska upprätta, vi ska jobba med människor. Det är mycket lättare att strunta i det. Det kan vara ett jobb att ta hand om nyfrälsta, att vårda de som kommer till tro. Äktenskapet är av Gud stiftat till samhällets bestånd. Äkta makars plikt att älska och vårda varann. Det läste jag igår när jag vigde ett par borta i Borensberg. Det är alltid härligt och roligt att få viga människor. Men Bibeln är ju också tydlig, och nu kommer jag in på sjunde kapitlet. Jag ska bara läsa några verser. Jag kommenterar inte så mycket. Jag bara låter bibelordet tala. Jag läser 7:10. Där det står så här. Men det gifta befaller inte jag, utan Herren. En hustru ska inte skilja sig från sin man. Men om hon ändå skulle skilja sig, då ska hon förbli ogift. Eller försona sig med sin man. Och en man får inte överge sin hustru. Det säger han, Paulus. Och han säger så här i 39:e versen också. En hustru, och självklart man, är bunden genom lag så länge hennes man, hans hustru, lever. Men när hennes man dör är hon fri att gifta sig med vem hon vill, bara det sker i Herren. Det här är alltså Guds ord som jag läser. Jag är så gripen över, ni vet inte om ni har haft besök av Helene Stenomgård eller Helene Nilsson någon gång. Hon är ute mycket och talar, hon tillhör den här Free Church här i stan. Hon tillhörde vår församling, Pingstkyrkan, förut. Känner ni igen henne? Helene Nilsson? Hon var häxa. Hon var väldigt mycket med spiritualism och höll på med sån här kort och allt vad det var hos. Och alltså det var så här, hon och hennes man tillhörde församlingen i Pingstkyrkan i början när jag kom till Linköping. Och sen sprack deras äktenskap. Det här är 17-18 år sedan. Sprack deras äktenskap. Och de gick skilda vägar. De gifte sig på varsitt håll och de levde i andra. Och då hamnade hon i det här med spiritism. Och hennes liv höll på att knaka totalt. För efter några år så var hon ju mentalt drabbad av makter. Och hon ringde till mig och en som heter Iva Borg, en gammal trosbedjare i församlingen. Och kan ni komma till mig och be? Och jag måste bli löst från det här. Och då hade hon inte varit i kyrkan på många år. Och vi åker dit, vi ber för henne, vi löser henne i Jesu namn. Och vi går tillsammans med en hel sopsäck med såna här kort som de hade för att spå. Och såna här, alla möjliga böcker som handlar om. Hon var alltså uttalad en häxa som kunde spå på de här olika mässorna. Vi gick till sopcontainern och kastade alltihop det där. Och hon blev totalt löst. Och sen har hon sedan dess varit använd av Gud riktigt. Hon har rest i olika församlingar och berättat om sin upplevelse, men framförallt om det här att vi svenskar är så lättledda när det gäller det här med allt som har att göra med det här nyandliga. Och så gick det här bara för något år sedan. Så ringer hon till mig och säger: Anders, jag och Peter har ju alltid haft en bra relation, hennes man alltså. Vi har ju alltid kunnat träffas, vi har ju två barn ihop, så vi har ju alltid varit tvungna att vara tillsammans då och då som familj. Skulle du kunna tänka dig att viga oss igen? Efter 17 år? Ja, sa jag, det är självklart att jag vill göra det. Jag vill träffa er, vi vill ha ett vigselsamtal och sådär. Och så sa hon: säg inget till våra barn. För att de vet inte om det här. Och så kommer de ut. Jag var då pastor i Linghemkyrkan. Vi hade ett vikariat i Ekumeniakyrkan i Linghem. Så kommer de där med bilen och svänger upp framför kyrkan. De har sagt till sina två barn: vi ska gå ut på restaurang. Vi själva bara, utan era familjer. Vi fyra, kärnfamilj. Och så kommer de upp där med bilen. Och de tittar, det finns ingen restaurang här. Och så kommer jag ut klädd för som vigselförrättare. Och de fattar: nej! Ska ni gifta er? Och det är klart, de börjar gråta bara nu. Och det vart en fantastisk vigsel. Det var bara vi fem. Jag och barnen som vittne. Och så vigde jag Peter och Helena. Och det är klart att det var svårt för mig. Jag har inte heller svårt till tårar. Jag tyckte det var fantastiskt att efter 17 år får vi dem tillsammans igen. Och jag tror alltså att Gud vill upprätta oss, äktenskap. Alltså, det är inte kört, va? Alltså, Gud vill att vi ska hålla ihop, att vi ska vara tillsammans. Det var ju Gud som tog initiativet till äktenskapet. Och läs sjunde kapitlet hemma. Jag ska inte gå igenom det. Det är många goda råd för den som lever i ett äktenskap. Men jag kan bara säga att igår så vid vigseln så gav jag brudparet 5 råd. Och de kan jag ge er. Både som församling och som makar. Och det första rådet, det är prioritera er relation. Andra, lev i öppenhet. Ha aldrig hemligheter för varandra. Berätta för varandra. Det tredje, uttryck att ni uppskattar varandra. Säg det. Jag älskar dig. Det fjärde, visa att ni uppskattar varandra genom handlingar. Och det femte, kontrollera inte varandra. Känn trygghet. Lita på varandra. Och det här gav jag som råd till det här nygifta paret. Och jag tror det kan ges ett bra råd till en församling. Hur vi är mot varandra. Att vårda församlingen. Det är att prioritera församlingen. Det andra, det är ju det här med öppenhet. Att vi kan prata med varandra. Och att vi inte döljer för varandra. Utan vi är som vi är. Tala om att du älskar din broder och syster. Ring till den som är ensam och avsidestagen. Och visa uppskattning till varandra. Och så behöver vi inte hålla på och kolla varandra. Utan vi litar på varandra. Vi är Kristi kropp. Det här är lite grann av förebyggande själavård. Att ha tid för varandra. Folke Sten, jag ska avsluta med det. Folke Sten, han sa ofta när jag lyssnar till, han sa så här. När jag möter människor efter en gudstjänst så säger de, jag vill ha ett samtal. Jaha, vill du ha 5 minuter nu? Eller vill du ha 5 timmar imorgon? Alltså ja, vi kan ta en stund 5 minuter nu och prata. Men vi kan också säga att vi möts imorgon. Och då har jag mycket tid som helst för dig. Att ha tid för varann. Att kunna lyssna på varann. Att engagera sig i sin medbroder och sin medsyster. Det är att ha en bra församlingsgemenskap. Hebreerbrevet 10 säger, låt oss inte göra som de som överger vår församlingsgemenskap. Därför att då har vi lätt att komma vid sidan om. Så mina slutord, mycket förkortade vissa saker som jag skulle kunna prata mer om. Så är bara, upprätta varandra. Förlåt varandra. Och vårda varandra. Amen. Jesus, jag ber dig Herre i de här svåra frågorna som vi som människor lever med. Där vi råkar ut för saker och ting som gör att våra liv förändras. Och Herre, jag ber att du som är barmhärtig och nådig. Tack att du också vill hjälpa oss Herre att komma rätt i de här svåra frågorna. Herre, att vi inte blundar för det som är orättfärdigt, men samtidigt upprättar människor som behöver nåd, försoning och omsorg. Amen.